Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 117. Vi är mitt i Game Week 32 och det känns alltid lite konstigt att rulla avsnitt här när det är mitt i en pågående Game Week. Men vi ska lägga fokus inför Game Week 33 och trots allt mediebrus kring europeiska superligor, hit och dit, vara eller icke vara, så kommer detta avsnitt helt fokusera på Fantasy Premier League. Agendan för dagens avsnitt som vi spelar in idag tisdagen den 20 april påminner om våra tidigare agendor. Vi kommer fortsätta med våra veckans punkter där vi går igenom sex aktuella punkter som vi tar avstamp i en diskussion. Vi kommer med veckans rekommendationer, en kaptensdiskussion inför Game Week 33 och avslutar med era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och ja, den här veckan är vi fulltaliga, lite som jag och Fredrik pratade om förra veckan. Vi hoppades att vi skulle vara så. Välkommen tillbaka, Stefan.
Tack så mycket.
Du får gärna bara kasta oss igång med det här avsnittet och se vad det är för punkter som du har på din agenda och vad du har funderat lite kring.
Ja, nej, men nu så här i slutet av säsongen så kikar man väl lite på spelare som kanske inte alla har. Och jag fastnar lite extra kring James Rodriguez och lite i större perspektiv Evertons offensiv. Som jag tycker går mot, eller kan gå mot lite av en ny vår. Jag tycker de har sett allt bättre ut och dessutom har ju Calvert-Lewin haft en del skadeproblem här. Men jag tycker Everton är ett intressant lag. Man är fortfarande med och slåss om Europaplatser. Man har väldigt fint spelschema kvar med många fina hemmamatcher. Och James som har dragits med en del skadeproblem har ju faktiskt varit tillbaka här i tre omgångar i rad och producerar poäng. Så jag tycker att det känns rätt intressant att kika mot Evertons offensiv och James Rodriguez framförallt.
Ja, och när vi pratar Evertons offensiv så Fredrik, din gullunge, han står ju som försvarare, men Ding är ju faktiskt en spelare som är värd att nämna även här.
Ja, men verkligen, det tycker jag. Och tycker att de, precis som Stefan är inne på, har flugit lite under radarn och sådär. Och kollar man ägarandelen så är de fortfarande ganska så låga. Jag tror inte det är någon, Calvert-Lewin är liksom skadad nere på typ 27%, men utöver det så tror jag inte det är någon som är över 8,5% i ägarandel. Wow. Ding ligger någonstans där och balanserar.
Ja, jag som Ding-ägare förstår ju varför han flyger under radarn. Det blev en poäng den här veckan också. Jag tycker det har varit ganska stående nu. Jag tycker att man har suttit där fint med honom, haft höga förhoppningar, det har varit bra spelscheman. Kollar man liksom senaste fyra så är det Burnley hemma, det är Palace hemma, det är Brighton borta och Tottenham hemma. Jag tycker alla de tre matcherna borde liksom kunna vara helt okej. Okay. Och han fick väl en nolla mot Brighton, men ingen offensiv utdelning i någon annan match, inga bonuspoäng. Det är liksom, ja, men det är ettor i alla de fyra, eller tre av fyra matcher är ett år, så fick han en sexa i 0-0 matchen mot Brighton. Jag vet inte, poängen kommer inte.
Nej, jag är lite mer osäker på framförallt deras försvar, men som sagt, att de skapar chanser, det gör de ju. Jag tror man har suttit ännu liksom hopplösare om man har suttit med Richarlison under den här perioden, för att han har ju bränt något fruktansvärt med chanser här om de senaste omgångarna och kammat noll fem omgångar på raken, men chanserna har ju inte saknats för hans del.
Nej. Är det några speciella spelare som du kikar mot? Du nämnde James Rodriguez där. Är det han framför allt? Det är ju det här trånga mittfältet som sagt.
Nej, men ja, precis. Så, sen det beror väl på liksom vad man känner, hur många som är i form på mitten. Men det är han jag kikar på framförallt. Men han höjer ju även såklart liksom en Richarlison och Calvert-Lewin i chansskapande. Så att visst är det bra att han är tillbaka och har startat tre raka matcher, men det leder ju också till fler chanser för andra i laget också.
Ja, för som du är inne på, om mittfältet är trångt så är det allt annat uppe på anfallssidan. Jag ska prata lite Spurs senare i avsnittet och Kane med problem med ankeln igen. Så att om Calvert-Lewin kan komma tillbaka alternativt om man går på Richarlison där och de börjar tugga igång, så kanske det är en lättare väg in i Evertons offensiv.
Yes.
Hade du några mer funderingar där?
Ja, men jag noterar väl att Wolves defensiv fortsätter bära frukt och spelschemat är fortsatt bra, så att det tycker jag väl att man absolut kan kika för en back. Vi har ju pratat lite om Semedo i podden. Det har gett jättefina poäng här på slutet. Men liksom även om man går på Semedo eller Cody som kanske är ännu säkrare, eller chansar på Size som verkar ha en ordinarie plats här och är målfarlig, så tycker jag väl liksom att det borde finnas potential för att de kan fortsätta trilla in poängen här några game weeks till.
Ja, har du några tankar kring Wolves, Fredrik?
Ja, men vi har ju varit inne på att de har haft ett fint spelschema så där. Nu är det väl i sluttampen av de sista matcherna här jag vet inte. Jag tycker fortfarande att någon av ytterbackarna kan vara intressant att kika på, men jag vet inte, mitt Wolves-intresse, det hann aldrig liksom flamma upp riktigt så där som jag hoppades på att det skulle göra, tyvärr.
Nej, man var inne på det och såg liksom det här mot slutet, att det skulle vara fina matcher. Men då inkluderar man väl kanske Sheffield United här i 32an och Fulham i 31an och sådär. Så lite som du är inne på där, Fredrik, att det går väl lite mot sitt slut. Det är Burnley 33 och West Bromwich 34, sen Brighton, Tottenham, Everton, United, så det vänder lite grann, lite ungefär som för Leicester faktiskt, att fint schema, men det börjar också lite så här, det är några matcher kvar, det är inte för sent att kliva på något sätt, men frågan är vad som händer där när det ska börja mötas lite bättre lag helt enkelt. Och då kanske jag har lite högre tankar om Leicester, om de nu kan hitta lite form snarare än för Wolves. Wolves spelar väl också lite i ett sånt där ingenmansland. Har du några tankar kring det, Stefan?
Ja, det gör de. Men det är väl liksom primärt på kort sikt här med de här. Jag ser väl liksom, det finns ju en chans att de stänger igen butiken i tre omgångar till. Och liksom, sen får vi se att de ska möta Tottenham och United på slutet. Jag vet inte hur mycket de klubbarna kommer att ha att spela för heller. Så att, men det är ju inga liksom så här höjda matcher. Man vill ju ha spelare på slutet som har något att spela för.
Ja, de har väl ingenting att spela för. De är väl redan klara för Europaspel här med sin nya liga. Fredrik, har du några grejer du har funderat lite extra på?
Men som sagt, vi har ju inte en färdigspelad game week, så det gäller ju liksom att rota bland de matcherna som vi har sett hittills till det att vi spelar in. Och jag ställer mig frågan om det var de två spikarna i Fulhams championkista vi såg som drogs dit. Den ena av Edin Ketia i 97 minuten när han kvitterade och den andra när Newcastle av alla lag slår West Ham. Man är 6 poäng efter Brighton och Burnley. Nu spelar ju vi in här innan Brighton har spelat sin match mot Chelsea. Man har 2 matcher mer än Brighton, en match mer än Burnley. Jag tror att Fulham får det svårt och jag tror att spelarna är ganska medvetna om att det blir väldigt tufft just nu. Så att jag är inne på att åtminstone hålla ett extra öga på om Fulham-spelarna börjar vika ner sig. Alltså, det är inte ett lag byggt på karaktärer. Nog för att Scott Parker är tränare och jag hade all respekt för honom när han spelade, men säger väl det mesta när man har en lagkapten som är den som har varit i princip kortast tid i laget. Jag tycker att det vittnar ganska mycket om bygget i stort och att det kan vara ett korthus som är på väg att falla.
Mm. Ja, det måste vara. Jag tycker det är svårt att liksom pinpointa dem ändå. Dels så har vi inte riktigt sett det just nu. Kollar man deras spelschema, nu har de ju inte match här i Game Week 33. Sen är det Chelsea borta i 34 där man skulle kunna liksom leta efter någon form av kapten. Men det tycker jag känns lite väl aggressivt när det finns andra bra alternativ tills dess. Och sen är det Burnley, Southampton, United och Newcastle. Och letar man kaptensbindel, om det kanske skulle vara i 37an mot United. Men det är lite som Stefan är inne på där också. Att, ja, men vad kommer United ha att spela för då? Vart ligger liksom deras fokus? Och kollar man Game Week 37 i stort, så då möter Liverpool Burnley exempelvis, så att ja, jag tycker det är svårt. Sen så vet vi inte riktigt vad som kommer hända med de här Game Weeksen här i slutet. Det snackas ju mycket om eventuella dubblar och blanks och lite omflyttning för att det ska in publik på arenor och sådär, men ja, jag vet inte. I övrigt kopplat till liksom, om man sitter med ägande i fulla, tror jag inte jättemycket. Kollar man liksom, själva ägarandelar så är det väl, ja, men det är Areola som ägs av flest och han ägs ändå under 5%. Så ja, det är lite klurigt tycker jag.
Vi får ändå säga att vi har pratat upp dem lite senaste månaderna mot hur de såg ut i början, och det är väl den mini-hypen där som jag är lite orolig för nu, att den kanske kommer att ebba ut. Jag vet inte, Stefan, du var inne på någonting.
Ja, men jag tycker man kan sätta diskussionen lite större perspektiv. Det kommer ju finnas lag ovanför strecket som kanske bokar semesterflygen och tänker på annat här sista 5 omgångarna när liksom man är klar för nytt kontrakt. Och det tror jag absolut att man ska hålla utkik efter om man ser att det är något lag som liksom helt är inte där mentalt.
Ja, men precis som du är inne på, det tror jag absolut. För det där är så svårt, det kan man aldrig riktigt på förhand veta. För det är vissa som helt plötsligt börjar spela ännu bättre när man inte kanske har något att spela för. Man är i ingenmansland, man har ingen press. Alternativt, om du redan är klar för att åka ut, att du tycker att ja, men jag är lagets bästa spelare och nu får jag liksom fortsätta visa vad jag går för, så jag kanske får fortsätta spela i högsta divisionen för att det är någon som plockar mig. Så att det där är ju väldigt olika vad man ser för reaktioner både på lag och även individuella spelare. Så det är nog viktigt att följa med här i sluttampen, där man kan hoppa på sådana här tåg där det är spelare som verkligen levererar, alternativt helt går ner sig och bara skiter i allting. Yes, hade du en ytterligare punkt?
Men absolut, då tänker jag vända mot mitt kära Liverpool där vi har ju diskuterat flitigt senaste gameweeksen en eventuell uppdubbling med Salah och Diego Jota. Och nu börjar jag, alltså även jag inser ju att Liverpool har ett bra spelschema här resterande del av säsongen, och att dubbla upp för att hitta liksom bra differentialvärde i en dubbel behöver inte vara fel, men jag vill vrida tillbaka och kanske snackar vi om att vrida runt liksom spisknappen hela vägen så vi är tillbaka på nollan. Kanske där många utgick från i starten och början av säsongen. det kanske är så att man ska sitta både med Trent och Robertson. De är nere på ägarandelar på 17% och 13%. Det är väldigt, väldigt lågt alltså för att vara dem. Och nu såg vi ändå att givet allt som händer i världen just nu, Liverpool höll ändå ihop det helt okej mot ett Leeds som Bielsa liksom piskar på rätt bra. Visst, det blev 1-1, men jag tycker ändå att liksom, Trent ser ganska vass ut offensivt. Kom undan och fick en assist. Robertson tuggar på. Jag är riktigt sugen själv på att smyga in på en dubbel Liverpool-försvar.
Hur ser det ut där i ditt fall, Fredrik? Sitter du med trippel Liverpool då och ser ut att växla om? Eller är det så att du har två och bara egentligen är ett byte för att gå på uppdubblingen i försvaret?
Ja, för min egen del så sitter jag ju bara med en enda Liverpool-spelare. Ja. Så att för mig är det verkligen liksom läge att börja plocka in. Jag sitter ju helt utan både Salah och Jota, bara med Trent. Och då är ju alternativet liksom att försöka plocka in en av dem. Men då kan jag se ändå ett differential värde i att liksom kötta på Trent och Robertson.
Jag tycker ju framförallt kötta på Liverpool. Och i mitt läge där jag redan sitter med Jota, Salah och Trent, då tycker jag ändå att jag sitter helt okej. Det enda som skulle tala för det är ju just om det är någon mittfältare som verkligen sticker ut och som man vill hoppa på. Eftersom att det är så trångt på det där mittfältet, vi har varit inne på det hur många gånger som helst. Och då är det nog ändå Jota som jag hade strykt. Jag vet inte, man lockas ju av att stryka en Salah sett till liksom pengarna och skillnad i differensen. Dessutom ser jag nu här senast att Salah inte är immun mot rotation, men det kanske snarare säger att ja, men då har Salah fått sin rotation nu, så att ja, jag vet inte, jag har väldigt svårt att känna att jag skulle släppa Salah i ett sånt läge.
Ja, men det är ju lite magkänsla om det är så att man sitter på dubben på mittfältet. Vad man tror, men jag tror att han kommer att rotera friskt mellan de fyra, utan de kommer nog att liksom snurras runt ganska så rejält i slutet här. Det är min känsla i alla fall.
Ja, spelschemat är ju mumma för Liverpool.
Det är det.
Så att sitta med en som du gör, där får du nog agera lite.
Ja, det ska jag definitivt göra. Nu vill vi höra vad det är du har skrikit i hes över under gameweeken som året.
Ja, men det går ju inte att komma ifrån. Jag hade tänkt börja med Spurs och att de går skilda vägar med Mourinho. Men jag måste skjuta in. Jag får en så här push-notis precis i liksom inspelningen av podden. Och det är att Ed Woodward, som är vd för Manchester United, avgår. En bomb som kommer från ingenstans, skulle jag vilja säga. Då han har varit liksom också en väldigt drivande kraft i den här superligan. Det är lite svårt att hämta mig, men det gör att jag kanske börjar med min punkt som handlar om Manchester United i alla fall, och så spar vi Spurs-punkten. Och min tankegång kring United, det är som vi har pratat, liksom, pratar man fantasy och Manchester United den här säsongen, då är det ju Bruno Fernandes. Frågan är på något sätt Bruno or no Bruno. Jag gjorde själv valet här för några veckor sedan att gå utan honom, vilket jag klarar mig ganska väl genom att göra. Det är ju den spelare i spelet som har tagit absolut flest poäng tillsammans med Kane. Jag tror de har exakt samma poängsaldo just nu. Och det är den spelare som är absolut mest ägd utav alla i hela spelet. Och det är väl inte fel att sitta och äga honom. Däremot, om man jagar, tycker jag det är kanske det perfekta liksom sättet att gå på något annat och sticka ut lite i sina ligor. Och jag tycker som sagt på den här mittfältsplatsen att det finns så extremt många intressanta alternativ. Kanske till och med redan i just det här Manchester United. En Mason Greenwood till exempel, som är ett betydligt billigare alternativ, ägs utav 2,8% jämfört med Brunos 57%. Greenwoods stats här på senare tid har ju varit riktigt, riktigt bra. Jag gillar verkligen vad jag ser från honom. Vi ser en Cavani som inte orkar att spela riktigt varje vecka, vilket gör att Greenwood kommer få mer speltid. Greenwood avslutade extremt starkt förra säsongen, så kanske är det lite så här, man ser tendenser likt likt för ja, med Kane, och han brukar ha lite svårt i inledningen, att Greenwood kanske har liksom kommit upp i fart nu här mot slutet. Så att jag kikar nog kanske mer på det snarare än att sitta på Bruno. Vad är era tankar? Om vi börjar med dig, Fredrik, har du Bruno i ditt lag och sitter han tryggt där?
Men jag sitter ju med Bruno i laget. Kanske inte är prioriterat att switcha honom nu, för jag har en del skador, både Cresswell och Lacazette och Kane. Det är mycket gula flaggor. Men jag köper reken om en Mason Greenwood. Även en Rashford har ju sett liksom het ut, så det finns ju verkligen alternativ. Och Greenwood har ju inte alls spelat mycket under säsongen, mycket att bevisa. Och det känns som en riktigt, riktigt bra spaning så här inför slutet. Jag tror att sista, vad är det kvar, 6-7 omgångarna här, så tror jag att han kan vara topp 5 poängtagare faktiskt om han fortsätter så här. För han ser riktigt, riktigt, ja, men han ser ju sugen ut på att lira, medan det är många som börjar se trötta ut.
Ja, nej, det är även det att Bruno, jag vet inte, det är klart man kan dubbla upp. Jag tror att Bruno kommer att fortsätta liksom leverera poäng, så det är inte att man har ett problem där. Däremot kikar man på det är ändå en premiumspelare, man vill gärna sätta en binde där någon gång. När jag går igenom gameweeksen, jag hittar inget riktigt läge då jag skulle vilja sätta binde på. Jag tycker det finns bättre alternativ i varje gameweek som är kvar. Bruno, han har snittat 4 poäng nu här per omgång sedan gameweek 26, vilket är rätt svagt. Det här var den femte blanken på de senaste 7 jämfört med Greenwood då, som ser riktigt bra ut. Kollar man då bara de senaste 4 matcherna, så har han 15 skott in i boxen och han utmanar lite hela tiden. Och de här 15 skotten in i boxen senaste 4, det är faktiskt flest av alla i hela ligan. Hur ser du på både Bruno och Greenwood då, Stefan?
Ja, nej, men jag hade ju Greenwood som en diskussionspunkt för 2 veckor sedan, att jag tyckte att han var värd att satsa på, och det är ju liksom, han har ju bara bevisat att den tesen stämmer. Och liksom, jag tycker mycket som ni är inne på resonemanget, att han har inte spelat så mycket och liksom är het och i form och kommer få mycket speltid i ligan, tror jag. Så nej, superbra rek. Synd att man inte gick på honom privat. Jag stod där mellan och plocka in Jota istället för plocka in Lingard eller Greenwood, och det har ju slagit lite fel. Men det är bara att ta nya tag och liksom, det finns fortfarande case för att köpa både Lingard och Greenwood.
Ja. Hur ser du på Bruno då?
Jag vet inte, det är svårt. Det är som, jag är lite som inne på Fredrik, jag har väl andra byten som jag måste göra istället. Så just nu så är det inget alternativ, men det är klart att han kanske inte har varit i superform, och han kanske också, som lite som diskussionen var då, att det är inte omöjligt att han vilas något här när Europa League börjar dra upp sig mot liksom semifinal och final dags, och samtidigt som United kanske hamnar i ingenmansland där, säkrar sin CL-plats, men kommer inte tillräckligt nära City i ligan.
Nej, jag håller väl med både dig och Fredrik där, att byta ut en chans drastiskt om man inte sitter på ett wildcard till exempel. Då tycker jag det finns ett skäl att överväga att gå utan honom. Sitter man i mitt fall utan honom, då tycker jag gott man kan sitta lugnt kvar där ett tag och se lite vad som händer och ta den chansningen och gå emot de här 57% som ändå sitter med honom i sitt lag. Jag tror att man kan hitta andra mer intressanta alternativ. Och hade någon ställt alternativen mot mig idag, vem vill du helst ha? Vill du ha Greenwood eller Bruno? Ja, men jag kollar nog faktiskt mer mot Greenwood, och det känns sjukt att säga, för att jag vet ju att poängen förmodligen kommer ticka in på Bruno ändå. Även om man har sett en del blanks här, och så vet man att han tar straffarna och ja, lite allting.
Ja, Alexander var tyvärr tvungen att lämna oss här, men vi fortsätter, Fredrik, du och jag, och vi vet ju att Alexanders sista punkt handlar om Spurs och att Mourinho fick sparken, vilket har kommit liksom, kanske gått vissa obemärkta förbi med tanke på alla nyheter kring den här europeiska superligan. som har varit. Men ja, vi kan väl diskutera den här punkten då. Det, vad tror du att det kommer få för effekt här på Tottenham som ändå har ett fint spelschema kvar här kommande omgångar?
Ja, men det är ju en jätteintressant. Liksom, isolerar man det här till vad som händer med Tottenhams trupp rent liksom, strukturmässigt, hierarkimässigt. Spelare som har varit i frysboxen för att de inte liksom stod högt i kurs hos Mourinho. Ja, alltså nu är det Ryan Mason. En ung, extremt oerfaren tränare. Liksom, tycker jag att det var som igår han la av att spela. Att han ska ta över nu. Det är ju jätteintressant att se vilka det är som kommer att lira. De har ju ganska mycket offensiva mittfältare. Och vilka kommer att etablera sig där? Kommer det vara samma spelare? Får vi se en återkomst av en Dele Alli till exempel? Det finns mycket. Vad är dina känslor kring det hela?
Ja, det är svårt för att det här läget också med att de har en blank och sen så kommer ett jättefint spelschema fast man vet liksom inte så mycket om hur det kommer se ut. Man vet ju såklart att, liksom att Son kommer spela så. Om man har honom så kan man sitta kvar. Kane klev ju av skadad på stopptid och det ska ju återigen röra sig om en ankelskada och där vet vi väl inte heller så mycket mer vad jag läst i alla fall. Mer än att Mourinho sa någonting att han trodde inte att han skulle behöva kryckor den här gången. Men ja, som sagt, det är lite osäkert kring Keynes vara eller icke vara också. Nu har de väl förvisso match i den här gameweeken som inte spelade än. Så liksom i samband med den matchen kanske man kan få lite mer ledtrådar kring Keynes status och liksom få se lite hur det ser ut. Men just nu sitter vi ganska mycket i blindo. Så. Men jag tänker väl att en spelare som Dele Alli borde ju ha väldigt mycket och bevisa eller som liksom som man vill bevisa. Han är ju fortfarande ung så att säga, så han vill väl inte att hans karriär bara ska helt gå i stå här.
Nej, men precis, och får väl inte ett så mycket bättre läge än det här genom att liksom bara bevisa att Mourinho hade fel, tänker jag. Så det är, nej, och vi såg det, vi var inne på tidigare med Mason Greenwood, det här med spelhumör och liksom att man inte har spelat så mycket under säsongen. Det kan nog vara ganska värdefullt här, för det är många spelare som ändå är slitna, det tycker jag man ser i slutet av matcherna. Alltså det är liksom, det är grinigt och det är mycket efterslängar för att man inte hinner med och mycket sena gula kort liksom för att man drar tröjdragningar och sådär. Jag tror att hittar man de här spelarna som har orken kvar och som framförallt har liksom frenesin och energin att vilja bevisa sig, det kan vara riktigt intressanta spelare att åtminstone hålla ett öga på och eventuellt kunna byta in till och med om man ser att de kommer in i flow och får lira.
Ja, vi har ju sett vad Lingard kan göra i West Ham så, vilket har dödat min rank lite på slutet här. Yes, nej, men det är väl som sagt lite vänta och se. Och jag tror man ska även liksom, sitter man där, för att det är väl många som sitter på Kane och sånt nu eftersom de precis har haft dubbel. Och man ska väl nog försöka få fram lite mer information innan man liksom byter ut dem rakt av. Här är väl ändå liksom stalltipset som jag ser.
Ja, jag tror det är fler än du och jag som sitter med flaggor lite här och var i bygget och andra prioriteringar att liksom lägga bytena på, utan lugna sig lite nu i blanken. Liksom, de flesta har säkert en plan för att övervintra Spurs-tillgångar och sen blicka framåt.
Yes. Nej, men det var väl diskussionspunkterna. Vi går väl vidare på agendan och då är det ju våra rekommendationer. Och då får det ju bli du och jag som kör, Fredrik, och du kan få börja med försvarare.
Yes. Och då satt ju jag förra veckan med Aspilicueta, Trent och Lucas Digne. Och jag måste väl göra avkall då från det här stående tipset i Lucas Digne. Aspilicueta är bänkad ikväll när vi spelar in dem mot Brighton visserligen. Men det är ju den där Tuchel-tombolan. Jag tror att han kommer att spela de allra flesta av de resterande matcherna. Så han får vara kvar. Trent är kvar och sen då lite som jag var inne på tidigare, Lucas Digne ersätts av Robertson. Så både Trent och Robertson ligger med i mina försvarsrekar.
Yes, jag har lite annorlunda. Trent är där. Men sen har jag gått på Semedo och Pereira i Wolves och Leicester här. Och ja, men jag tycker väl, jag har väl liksom förhoppning på offensiv utdelning, framförallt på Pereira. Semedo har visat att han kan ta bonus. Men liksom där ser jag väl kanske mer att det är nollan som kan bärgas. Och på Trent tycker jag är en klaraste reken. Jag tycker han har sett jättefin ut en längre stund. Ja, men det är bara att fortsätta ha honom, och som du var inne på, hans ägarandel är mycket, mycket lägre än vad den borde vara, kan jag tycka. Yes, om vi går upp på mittfältet så kan jag börja där. Här har jag satt in Salah som först, och det tänker jag mig mer att jag är lite osäker på vem den tredje Liverpool-tillgången ska vara, men Salah och Trent tycker jag att man ska ha. Liksom sen om det är Jota eller Robertson som man har som tredje, det är lite hur man känner själv. Jag är personligen lite orolig för att Jota kommer roteras här inom kort. Och de övriga två är James Rodriguez, som jag var lyfte upp lite tidigare här i podden, som har fint spelschema och Everton har mycket att spela för, och den sista är ändå Lingard, och där tänker jag att han bara hade kramp, vad jag har hört, i slutet av förra matchen. Och förhoppningsvis så kommer han till spel, och då finns det väl ingen anledning till att inte sitta på honom som han har sett ut här på slutet.
Nej, men precis. Jag har kikat lite på lite olika mittfältsalternativ. Lingard sitter ju med i reken. Det känns liksom, det är svårt att bortse ifrån, och lite så att han liksom är immun mot spelschema som är bra eller dåligt. Så tycker jag att Mason Greenwood känns superintressant. Ja, som sagt, vi var ju inne på det tidigare, att här finns det ju verkligen poäng att kunna hämta. Så att Greenwood kommer in, Lingard, sen väljer jag att behålla Jota. Och det är mycket tack vare spelschemat, och jag förstår din oro för rotation, men jag tror ändå att han kommer att få spela så pass mycket att det är värt att faktiskt ha han i bygget ändå.
Yes, det är mer som jag kan inte riktigt, om man sitter där och ska välja så kan jag inte riktigt bestämma mig om jag vill ha Robertson eller Jota. Det är svårt att gå utan Salah, tycker jag, för att han, ja men han, jag tror man kommer vilja binden där ett par gånger här på sista veckorna. Jag skulle aldrig våga eller bindla Jota. Visst, man kan väl bindla en Trent sånt fall, men det brukar ändå vara skönare att binda någon som spelar på mittfältet eller framåt. Framåt då, på forwardsidan?
Ja, framåt är det ju jättesvårt, tycker jag. Det är ju inte så att det strösslar med alternativ. Tycker faktiskt att det är inte sagt svårt att få ihop vettiga rekar. Jag tycker det som talar för sig självt är att jag sitter med en skadad Lacazette. Jag kommer ändå inte prioritera mitt byte där. Därför att jag liksom inte kan se vem. Jag kan inte se någon anfallare som jag tydligt vill ha in. Jag kommer ha kvar Kane i min rek. Därför att jag tycker att sitter man med honom, trots att han har en blank. Och att han har liksom en flaggad och har en lite lättare ankelskada, så ja, men det är inte värt att göra något byte där. Sen kanske inte Kane är någon man skulle ta in nu förrän vi ser att han är okej. Men jag såg ändå bilder på när han gick ifrån förra matchen liksom utan kryckor. Det såg ganska obehindrat ut. Det skulle inte förvåna mig om den här även startar i den här andra matchen som inte har spelats när vi spelar in. Så Kane får liksom i brist på andra bra alternativ sitta kvar. Och sen så känns Iheanacho given som en andra. Som sagt, i brist på många andra så känns det han som en prisvärd anfallare. Har du hittat två stycken som du känner som inte skadade?
Nej, jag har precis de två som du nämner. Nej, det är också så här i brist på annat. Men samtidigt som du säger med Kane där, det behöver inte vara så allvarligt. Även om man kliver av, så visst, det kanske gjorde ont och så, men liksom, det kanske blev bra. Och liksom efter blanken så är det, ja, men Sheffield, United, Leeds och Wolves som väntar för Spurs. Så att, ja, jag vet inte. Först, jag hade nästan bestämt mig för att jag skulle byta ut Kane och Son för att få in i mitt privata. Men jag börjar tveka lite, men det blir nog så ändå till slut. För att få in Salah. Yes, om man ska diskutera lite andra forwards om det, eftersom det är tunt, så jag vet inte, det är, man kan ju gå, men det känns mest som chansningar i liksom en Richarlison eller en Watkins som ändå har dubbelomgångar kvar, men det känns, jag vet inte, hur ser du på alternativ på forwardsidan? Det finns inget som riktigt lockar, tycker jag.
Nej, utan jag tycker mer att, jag kan tänka mig att det sitter ju en hel del managers med Patrick Bamford kvar i bygget, till exempel 43,9% i ägarandel, så att det är en TSB som är ganska hög. Där kan jag tycka liksom är sånt där typexempel på att, med tanke på hur utbudet ser ut, ja, men solklart sitt och behåll. Viss United hemma, Brighton borta, Tottenham hemma, det kanske inte är ett drömschema, men sen har man ganska fina matcher i slutet, och vi såg mot Liverpool nu att Leeds, de springer ju mest i varje match, och de skapar chanser, de krigar ju på liksom. Det är inte så att de ligger under med 20 kvar och så skiter de i det, utan de ger ju verkligen allt, och Bamford hade ett skott i ribban, hade mycket väl kunnat gjort mål, och friläge som han brände, så att det skulle väl i så fall vara Bamford. Jag tycker inte att liksom han gör tillräckligt själv för liksom kvala in på en rek. Men hade du tvingat mig med en pistol mot tinningen och välja bort liksom Kane, eller att vi hade haft informationen att Kane hade varit långtidsskadad, då hade nog Bamford varit mitt go-to choice.
Ja, nej, jag håller med där. Jag tror där har du en tränare som inte kommer låta sitt lag slappna av här på slutet i Bielsa, utan de kommer nog göra allt för att komma så, eller plocka in så mycket poäng som möjligt, komma så högt upp de kan här första säsongen, känns så. Yes, men då blickar vi fram mot kaptenens diskussion för veckan här, och det är ju en blank game week 33 vi går in i, där City, Tottenham, Southampton och Fulham inte har matcher. Den matchen som kanske först sticker ut är ju Liverpools hemmamatch mot ett Newcastle. Och en vilad Salah tänker jag är ett kaptensalternativ i omgången.
Ja, men så är det ju. Sen, ja, alltså så mycket som jag pissar på Newcastle i den här podden, så ska jag väl kanske liksom inte rida ut till någon, dra någon jättelans för dem så, men om jag kan se framför mig matchen, så tänker jag utifrån det läget som Newcastle ändå har skaffat sig nu, när man vann mot West Ham och har fått ett avstånd, så kommer man ju åka dit och spela liksom. Det kommer att se ut som Tjongavallen. Man kommer ju parkera bussen och bara tjonga iväg den. Jag kan inte tänka mig något annat, för det vore väl liksom Steve Bruce högsta dröm att få med sig ett 1-1 eller ett 0-0 från Anfield. Hade jag haft Salah i mitt bygge så hade jag kaptenat honom. Så. Det är väl ingen snack om det. Men jag tycker ändå att det kan finnas en del liksom, alternativ för den som känner för att gå någon annanstans. Jag vet inte, vad säger du?
Nej, jag tycker inte att det känns speciellt bra i mitt privata bygge. Och det är därför jag vill så gärna få in Salah, för att jag vill kaptena honom. Visst, vi har Leeds United på schemat, och sist de möttes så vann ju United stort, och liksom det var fina kaptens val i United, men nu vet jag liksom inte, det som vi varit inne på, vågar man kaptena en Greenwood? För att Bruno, visst, han har plockat mycket poäng och poängen kan komma lite när som helst, men liksom formmässigt så känns ju inte han jätte jätterolig att kaptena just nu, känner jag i alla fall.
Så är det väl, det lockar väl inte. Å andra sidan så är det en, alltså, återigen, det är en som spelare som presterat över tid. Jag tror att med tanke på Liverpools match så skulle man kunna få ut ganska så okej okay return på att ha. Jag tror inte att Bruno kommer vara så tungt liksom bindlad. Kanske som han ändå, Leeds United är ändå ett hatmöte, det är ändå någonting som borde kunna få United-spelarna att tagga till, kan jag tycka.
Ja, nej, absolut, så kan det vara, men jag är lite orolig. Nu såg inte jag matchen mot Leeds-Liverpool här, och United är väl i bättre form än vad Liverpool är kanske, men det känns ju som att liksom Leeds är inga man kör över just nu, i alla fall.
Nej, men de är solida liksom så. Det som talar för att eventuellt sätta en bindel på till exempel Bruno, låt säga att man inte sitter med Salah i bygget, det är ju att Leeds spelar ganska hög riskspel, om man då jämför det med ett Newcastle som kommer att riskminimera deluxe på Anfield. Så Leeds vill ju, tycker jag, de rullar ju boll till förbannelse i backlinjen och mellan målvakt och sådär. Meslier höll på att ställa till det ett par gånger. Skickade den rätt i Salah någon gång, och hade Liverpool haft lite mer skärpa så hade man avgjort den här matchen bra mycket tidigare. Så att, jag vet inte, jag sitter i mitt busslag nu faktiskt med en bindel på Bruno. Jag kan inte säga att jag känner mig jättetillfreds med det, men det är inte så att jag liksom hatar det heller faktiskt.
Nej. Är det några, om vi ska liksom gå vidare, är det några andra? Du nämnde att det fanns andra alternativ. Vad har du mer kikat mot?
Nej, men jag tänker för den riktigt våghalsige som känner att den liksom head to head mot någon i miniliga behöver bindla någon som den vet att den andra inte har. Då ska ju Leicester ändå möta ett ganska rackigt Crystal Palace hemma. Iheanacho är i rejäl målform. Blir du förvånad om han stänker dit två?
Nej, men det är väl just det. Jag vet inte. Visst, gör han en balja så kan det väl vara okej. Okay, liksom. Jag vet inte. Det känns som att jag är väl jättemycket mer för att kaptena mittfältare egentligen. Men Iheanacho känns ju som en sån spelare som måste göra två för att det ska bli riktigt bra. Så visst då, att äga honom, men och kaptena honom, ja, det ska vara för som du säger, om man vill ta in på någon. Men det känns som en ganska stor risk att ta just i den här gameweeken när Salah och Bruno sitter på de matcherna de gör. Och att man vet att det kan rinna iväg om matchbilden blir rätt för Liverpool och United.
Ja, en annan väg att gå på, som vi var inne på just Liverpool, det är ju utifrån om man nu tror på den teorin som jag lanserade att Newcastle kommer att stå lågt och lida tjongfotboll, det är ju att gambla på en Trent. Att Liverpool tar nollan och sen att man i bästa fall också kan plocka en bonus och i allra, allra bästa fall någon offensiv utdelning också, då kan det bli fina poäng på Trent med.
Ja, absolut. Jag tror det ska man inte liksom Trent... Om han hade spelat som han gjorde förra säsongen så man kaptenade ju inte honom då heller, men liksom, han tog ju 200 pinnar om jag inte minns fel över säsong, så att det kan absolut vara ett alternativ. Det som talar emot är väl lite att Newcastle har fått tillbaka en del offensiv kraft ändå, att vi har sett att Liverpools försvar kanske inte är vattentätt. Så
det var snällt sagt.
Yes, jag tror jag har nämnt de flesta. Är det någon mer spelare du tänker på här i
kampen? Nej, men jag tänker att någonstans där lär man ju landa. De allra flesta kommer väl trycka Salah. De som insitter utan Salah, många av dem kommer kanske lägga den på Bruno. Och så finns det några andra riktiga gamble choices. Nu vart jag lite småsugen på bara bindla Trent. Jag får se vad vi får feeling för, men Salah kommer väl vara den överlägset mest bindlade, det tror vi.
Ja, nej, men Trent kan ju vara en sånt alternativ som riktigt sticker ut. Jag menar liksom, han kan ta in en frispark i en ass, hålla nolla, få alla bonus. Alltså det kan dra iväg riktigt ordentligt om det vill sig väl. Yes, nej, men vi går vidare till lyssnarfrågor.
Yes, då kör vi. Har vi lite lyssnarfrågor från Facebook. Claes Briland skriver att han har 10 spelare och ett byte. Cresswell är tveksam, annars helt okej lag. Har både wildcard och free hit kvar, men tänkte dra wildcard till double game weekend och free hit den här omgången eller game week 35. Mycket funderingar där, men vad tänker du om vi börjar med Cresswell? Vi har inte nämnt någonting under avsnittet.
Nej, han ska vara ganska nära att vara tillbaka, är väl det jag har läst senast. Och är han tillbaka, liksom, jag hade också kanske prioriterat att spara chipsen om man har ett helt okej lag till den här gameweeken. Det är lite det läget jag sitter i privat. Jag kan få ihop fullt manskap som det ser ut med en minus 4. Och liksom, det tänker jag köra på troligtvis. Och jag tror att den där chippen kan vara riktigt användbara här mot slutet om man nu har sparat dem så pass länge som till nu. Så att, det är väl bara som man är inne på, ha is i magen, kolla vad som sägs på presskonferenser. Om man känner att man inte kommer tappa så mycket för att man har de spelarna man vill ha här i 33an, då tycker jag att det är rimligt att spara chipsen.
Yes, vi ska kika vidare. Dan Sundell skriver, måste jaga. Tvåan är första förloraren. Bruno, Son och Salah är anti-differentials. Det känns som man måste gå med Trent. Om man utgår från en blandning av form och fixture, vilka är de tre bästa differential-alternativen på mittfältet som kan kappas med ägandeskap, alltså DSB, under 10%?
James Rodriguez lägger kvala in där, tänker jag. Han kanske har lite högre ägarandel, men jag tror inte att det är så många liksom i toppen som sitter på honom.
Mason Greenwood.
Ja, Mason Greenwood, absolut. Bra shout.
Kanske en Kai Havertz.
Ja, skulle kunna vara. Den är jag väl lite mer skeptisk till med tanke på hur många andra turneringar Chelsea är kvar i. De ska ju både spela Champions League semi och FA Cup final va? Eller semifinal kanske. Så Chelsea känns som hans, jag vet inte med Tuchels roterande här, men det är ju med sin rätta med tanke på hur många matcher de har, så känns det svårt att träffa rätt där.
Vill man sticka ut annars? Nu är det ju då såklart med risken för rotationen där, men Mané gjorde mål, visade lite form, var inblandade ganska mycket mot Leeds också. Han är nere på 4,8%, så att träffar man där liksom, så det är ju en verklig, verklig chansning och som kan slå riktigt fel. Men som sagt, är man i ett läge där man alltså, go big or go home, då skulle det kunna vara en väg att gå också.
Nej, men det håller jag med om. Jag rankar väl Greenwood och James högst. Sen finns det några liksom långskott där, men de kanske man ska liksom så här, jag vet inte, har hans konkurrenter Lingard till exempel, det kan man ju kika direkt för att det känns som att han bara kan fortsätta göra så här. Yes.
En sista Facebook-fråga då från Robert Jonsson. Har för tillfället bara 10 spelare i spel, ett fritt byte. De Bruyne ska ut, överväger minus 4 för att ta in Trent i backlinjen. Och sen ska De Bruyne då bytas ut, men mot vem?
Nej, men det, vi har väl varit inne på en del spelare i liksom Lingard hel. Känns han som att man ska ha honom. Du gillar Greenwood, jag gillar James Rodriguez. Ja,
och en minus 4 för att plocka in Trent behöver ju inte vara fel när man ska möta Newcastle hemma.
Nej, precis. Framförallt inte med, liksom, han kommer man vilja ha resten av säsongen också. Så att, det tycker jag väl är ett vettigt beslut. Och i en sån här omgång när man inte har jättemånga spelare så kan det vara värt också. Tycker jag. Yes, jag ska kolla om vi har fått in några frågor från Twitter. Det verkar vi tyvärr inte ha fått. Så att vi får väl tacka, eller vi får avrunda där och tacka alla lyssnare för den här veckan.
Ja, men det får vi göra. Så får vi hoppas att vi kan vara fulltaligt lag hela podden nästa vecka. Och dessutom kanske ha en lite mer samlad game week att redogöra för. Och så får ni lycka till i den game week som kommer helt enkelt.
Yes, ha det bra.
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.